Ja, det är inte helt utan att man känner att man behöver mer förberedelser, mer tid inför Gud och Guds ande i dessa tider som vi lever i idag. Och det är sånt sant ord som sanna ord som Samuel nämnde här i inledningen. Men viktigt att understryka också det han också nämnde om att låt inte det här förskräcka er, utan lyft era huvuden, för då väntar er förlossning. Alltså att det här hoppet som vi har är en sån unik företeelse som många människor tyvärr inte har idag. Jag hade förmånen, eller vad ska jag säga, att vara med på en begravningsgudstjänst i fredags. Som jag aldrig har varit med om tidigare. En, vad heter det, borgerlig begravning. Strax före jul så hittade jag min granne död i sitt hus. Han hade avlidit, gammal var han förstås. Men vi hade haft våra samtal, jag och Vladislav, ute på hans trapp många gånger. Och de sista åren ofta, när han tog ut en köksstol och bad mig sitta. Och där ute på trappen hade vi våra samtal om livet. Den gamle Vladislav Kofal var med om kriget, född i Tjeckien. Och de åren hade nog märkt honom på djupet av hans hjärta. Men de sista åren så hade han börjat fundera kring livet och evigheten. Han berättade för mig hur han hade upptäckt stjärnevärlden på ett nytt sätt och börjat tänka lite djupare. Dessa stjärnor, att det verkar vara en sån ordning, och det verkar vara en sån tanke. Och jag nämnde till honom om vad Bibeln säger, att i min Bibel står det att Gud för fram dessa skaror i räknade hopar. Och han har dem alla, namn på allihop. Och han var så fascinerad över det här. Och han sa en sak som jag höll fast vid. Jag tror jag började hitta tillbaka till min barnatro. Och så var jag då på den här borgerliga begravningen för honom i fredags. Och upplevde att varken begravningsentreprenören eller hon som höll nu i själva ceremonin hade något egentligen hopp att knyta fast honom vid. Hon försökte tala om hoppet, men det föll tomt till marken. Därför hon hade ingen täckning för det hon sa. Och jag känner igen henne som en pingstvän som har tappat sitt förhållande till församlingen och till Gud, förstår jag, utifrån vad hon säger. Jag ska åka snart på ytterligare en begravning. En trons man som är bärgad för evigheten. Och vilken skillnad att få åka hem till en begravning där man vet att han har nått målet. Det är hopp som bar honom in i slutet här nere. Vetskapen om att det blir en fortsättning. Det är en sån skillnad så att jag funderar ofta, hur klarar människor av sitt liv utan det här hoppet? Och jag tackar Gud samtidigt över att nåden att få tag i det här hoppet. Att ha fått blivit född på nytt och fått uppleva den helige ande, hjälparen, som Samuel också nämnde om. Och idag är det väl tjänstefel att inte tala om den helige ande. Våran hjälpare, våran förebedjare, våran advokat. Som alltid finns med oss. Men jag börjar med en bön. Tack Herre för att vi idag får vara samlade till gudstjänst. Den här pingstdagen 2015, Herre. I vetskap om att du snart ska komma tillbaka för att hämta din skara. Som fortfarande tror på dig. Som fortfarande hoppas och väntar på din ankomst, Herre. Jag ber att du ska välsigna våra hjärtan idag, Herre. Och jag ber om en beröring som aldrig förr i våra hjärtan, Herre. Att du på nytt tänder oss, Herre, med den här heliga lågan, elden, som du vill sprida över hela vårt land, Herre. I Jesu Kristi namn. Och jag ber om nåd att du ska börja med oss, Herre. Att börja med ditt folk, din församling, Herre. Så att vi får sprida den här elden ut över våra bygder, Herre, i Jesu Kristi namn. Jag ber att du ska välsigna ditt ord på våra hjärtan idag, Herre. Och vi ber om nåd att återigen få tändas på nytt, Herre, över vetskapen om att du snart ska komma tillbaka. Amen. Apostlagärningarna, det andra kapitlet. Så läser jag några verser där i början. När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sa de, är de inte galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder och elamiter, vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadokien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen och Cyrene till, eller är inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Det var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra, vad kan detta betyda? Men andra sa det hånfullt, de har druckit sig fulla av sött vin. Stanna där. Sen börjar ju Petrus pingstpredikan, som ju i sig är en anledning att ta upp idag. Men han får ju tala för sig själv. Jag ska försöka tala utifrån en annan typ av pingstpredikan. Jag har inte den erfarenheten som Petrus hade när han talade de här orden. Men märk väl, och det här är värt att notera, samma ande som verkade då är verksam idag. Samma ande. Det är ingen ny ande. Det är ingen gammal ande. Men det är samma ande. Och det är intressant att anden som var med på pingstdagen är samma ande som är verksam idag på pingstdagen 2015. intressant att ta del av den här upplevelsen som de hade väntat på utan att riktigt förstå vad som skulle kunna hända. Men en väntan hade de, en förväntan att det Jesus hade sagt och lovat, att vänta bara i Jerusalem tills jag ska sända er hjälparen, den helige ande. Så helt klart så hade de en förväntan att någonting skulle hända och att någon, märk väl, någon skulle komma. För när Jesus talade om den helige ande så talade han om honom inte som en diffus andemakt som liksom skulle sväva omkring, utan han talade om den helige ande som en person med känslor. Bedröva inte den helige ande. Som en rådgivare som skulle vägleda dem med hela sanningen. Som en, liksom en sån här som vi är så noga med att ha. Vi ska ha en agenda, vi ska ha inplanerat i våra telefoner. Någonting som påminner oss om vad som komma skall. Det är ingen nyhet. Det är ingen ny sak som vi har uppfunnit. Utan Jesus lovade att den helige ande skulle vara vår påminnare. Som skulle påminna oss om vad han hade sagt. Och som skulle låta oss veta vad som kommer att ske. Och det här sistnämnda är inte nog så. Det är väldigt viktigt för oss att få ta del av det här. Och att verkligen längta efter att få tag i den här funktionen i den helige ande. Vi är ju så väldigt noga med i vår moderna tid att uppgradera saker och ting. Och det är nödvändigt om vi ska hänga med i utvecklingen. Att vi uppgraderar våra tekniska apparater och inte minst våran telefon. Det ska uppgraderas och det ska bytas var och vartannat år för att vi ska hänga med i utvecklingen. Och hur är det då med vår uppgradering av den helige ande? Jag menar inte på det sättet att vi behöver en uppgradering i programvaran, utan den är konstant. Men vi behöver vara lika noga med att uppgradera vår ande med Herrens ande. Så att vi är uppdaterade till dagsfärsk vara. Den helige ande vill vara vår färskaste uppgradering hela tiden. Att vi ligger i fas med den helige ande. Att vi kan gå parallellt. Som det står om honom. Ett ord i Bibeln talar om han som går parallellt med oss. Och då måste vi alltså ha en relation med honom. Som gör att vi inte har tappat farten. Han är där framme och vi är någonstans på efterkälken och trevar oss fram. Och inte heller att vi springer före och säger att nu hoppas jag att den helige ande är med mig. Och så tittar vi bakåt. Ja, han är någonstans där bak. Utan går parallellt med oss. Att vi ska gå i takt med den helige ande. Och i vår tid, i den här slutskedet av tidsåldern, så är det en sån extremt viktig sak. Jesus talade ju om den helige ande som en person, som jag sa. Som sanningens ande. Sanningens ande. Och som Samuel sa, idag så finns det så mycket sannolikheter. Den onde, han gör sig lik. Han är inte likgiltig. Att han gör sig lik på det sättet. Utan han gör sig så lik som möjligt. Likadan. Men ändå är han inte riktigt sann. Sannolik. Och idag så är det alltså en sån utbredd makt ifrån den onde som verkar i världen på ett sådant sätt så att man kan verkligen bli mörkrädd och få mardrömmar. Jag tror jag var en av dem som tillsammans med många, många andra i Sverige såg på Melodifestivalen igår. Och det var ju fantastiskt att Sverige vann. Det får vi ju glädjas åt. Men samtidigt så ser jag någonting som händer i världen idag. Som är bara liksom en krusning på ytan av allt det som genomsyrar världen idag. Av förvillelse, av bedragelse, som Samuel sa så riktigt här i början. Man talade om ett tema för den här festivalen igår, att bygga broar. Och hon som vann i fjol från Österrike, en man i kvinnokläder. Och i Österrike, så i Wien, har man nu gjort nya trafikmärken på övergångsställena med två samkönade som går hand i hand, som visar på att det är grönt. Allt det här samverkar till en samsyn över världen. Att det ska vara acceptans. Acceptera detta som en naturlighet. Och är du inte accepterad, alltså har du inte accepterat det här, så är du inte accepterad som normal. Idag är normaliteten att vara onormal. Att acceptera det här som någonting naturligt. Och är vi emot det här, säger vi kristna idag vårt nej till det här, så vet ni vad som kommer att hända. Vi blir inte accepterade. Vi blir snart sektmärkta som en sekt. Insekt som ska krossas. Det här är allvarligt. Därför idag så är kyrkans röst en viskning i samhället. Där man försöker falla in i vad alla andra säger. Man vågar inte bryta mönstret. Gå mot strömmen. Utan man vill flyta med. Och då påminns jag om Levi Petrus som blev anklagad för att ha laxnatur. En sån här tvärvigg som alltid var emot allt annat och simmade mot strömmen. Men Levi Petrus lät sig inte vara motsagd, utan han svarade att han var glad över att han hade en laxnatur. För att flyta med strömmen kan väl vilken död sill som helst. Men en laxnatur, han vill upp till källan där han föddes en gång. Motströmmen. Och det finns ingenting som kan hindra, utan det är bara ett som gäller. Uppåt. Motströmmen. Därför att det finns någonting där uppe som drar. Det finns någonting där uppe som drar. Har du känt det här suget? Ifrån en avlägsen plats som drar oss. Den helige ande är en känslig person, som jag sa. Och det hittar vi flera exempel på i Bibeln, hur den helige ande var känslig, känselsprötet för apostlarna när de var ute på uppdrag. I Apostlagärningarna 16 så står det till exempel om att vi ska slå upp det, Apostlagärningarna 16. Det talas om Paulus missionsresa. Och i min folkbibel så står det som överskrift från och med vers 6. Under andens ledning. Det här är alltså under andens ledning som han drar iväg. Så läser vi vers 6. Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Då vet vi om alltså att den här pingstdagen och dagarna innan, när Jesus hade sagt de här orden att gå ut i hela världen och predika evangeliet för alla människor. Det var ju någonting som låg dem väldigt gott och nära om hjärtat. Det var det sista de hörde Jesus säga innan han lämnade dem för sin himmelsfärd. Och nu var de på resa, nu var de på väg att utföra den här befallningen. Gå ut i hela världen. Det var bara ett för deras ögon och för deras hjärta att dra ut och predika ordet överallt. Och helt plötsligt så hindrar den helige ande dem på deras iver att frälsa världen. Han hindrade dem att predika ordet i Asien. Ett intressant observandum, att det är inte bara att köra, det är inte bara att springa iväg, utan vi måste hela tiden göra avstämningar med den helige ande. Är det här rätt? Är jag på rätt väg? Det här är någonting som jag brottas med. Är jag rätt? Är jag på rätt plats? Och jag tror att det här är någonting som vi kristna har ett ansvar för. Att kontrollera. Är jag på rätt plats? Är tiden för mig här och nu? Eller är det någonting annat som gäller? Att inte springa iväg och inte stanna och borra ner sig i marken och säga, här ska jag vara. Här är min plats från nu och till evig tid. Den helige ande vill leda oss där vi går bedjande för han. Men då bör bönen vara det här. Då bör bönen vara en naturlig del, att jag frågar Herren, är jag rätt? För ibland så kommer den här uppbrottsordern. Den hittar vi i Bibeln gång på gång, i synnerhet i Gamla testamentet. Där Gud gav order, bryt upp, drag vidare. Det gällde det för Guds folk att ha en lätt packning. Som var lätt att rafsa ihop och dra iväg. För att det var, nu drar vi. Därför att elden visade dem vägen. Den började röra på sig. Och då gäller det inte att försöka säga, men jag har ju börjat bygga, jag har ju gjort grunden. Jag har ju lagt grunden och nu börjar byggnationen komma igång. Nej, då var det ett tältläger som gällde. Därför uppbrottsorden kunde komma när som helst. Dag som natt. Eldstoden om dagen. Molnstoden om dagen och eldstoden om natten. Den helige ande är verksam idag. Samma ande, märk väl, som verkade på pingstdagen. När Petrus fick den här predikan. Men det stod någonting där vi citerade. Att alla fylldes av den helige ande. Och alla började tala främmande språk. Och hur gick det till? Allt eftersom den helige ande ingav dem. Har du fått någon ingivelse på sistone? En ingivelse. Ett infall. En tanke. Det är underbart med de här ingivelserna. De här tankarna som kommer och som liksom kletar sig fast en stund. Men så kommer en vindpust och så släpper de. Att fånga dagen. Att fånga det här tillfället som Herren visar oss på. Då är det ju ett avgörande faktum att vi måste vara beredda. Det kanske inte handlar om att nu ska du flytta från din invanda plats och flytta till övre Sopero. det värsta stället som man kan tänka sig. Dit vill Gud sända dig förstås. Så hade jag nästan för mig ett tag. Att säger jag mitt ja till Herren så kan han skicka mig till Svartlo uppe i Norrbotten. Jag har varit där så att jag tänkte att där vill jag inte vara. Och är det någonstans jag inte vill vara så är det förstås dit Gud vill sända mig. Det är ju bara så. Han vill sätta mig på prov att in i det mörkaste hål i Norrbotten. Dit vill han skicka mig. Som ett brev på posten. Och jag ska vara tacksam ta emot. Jag bävade inför det där. Och att säga mitt fulla ja till Jesus. Så kommer han att skicka iväg mig till Övre Soppero, Svartlo eller Sydjemen. Långt härifrån. Men Gud lärde mig under en period när jag var lite grann så här tveksam till vad ska jag hitta på. Vad är det som är Guds kallelse till mig? Och jag fick en telefonsamtal från en skolkamrat uppe i Luleå. Som sa att de håller på att starta en ny bibelskola här uppe i Luleå. Jag tycker du skulle söka dit. Den kanske passar, den skulle passa för dig. Du kan väl åtminstone göra ett försök. Du kan komma hit på ett besök. Och se hur det är tänkt att det ska bli. Och testa det fram. Jag tog henne på orden och jag beställde bussbiljett. Och åkte upp till Luleå. Och besåg platsen. Och hörde talas om upplägget och så här. Och jag ska säga det ärligt. Jag tänkte bara. Jag längtar bara tills den dagen jag ska sätta mig på bussen härifrån. Om den vore där idag. Men nu hade jag beställt bussen returresan någon dag senare. Så att det skulle vara det några dagar. Och jag otrides att det kröp i kroppen på mig. Jag tänkte när jag satt på bussen därifrån. Tack gode Gud. Aldrig mer. Luleå. Tänk vilken hemsk plats att vara på. Några veckor senare så ringer, jag tror det var till och med att det var Staffan Edin. Ni känner honom, Ljus i Öster. Han arbetade i Luleå den tiden. Vi hade ett samtal att han hade varit min ciceron när vi tittade på skolans möjligheter och tankar. Och så säger han att jag tror att du ska komma hit, Lars-Åke. Jag känner det så starkt. Och jag började fundera, men... Ja, men du kan väl göra ett försök i varje fall. Du kan börja, sen är det ju fritt för dig att lämna om du tycker att det känns fel. Och jag tog också honom på orden och tänkte att okej, jag gör väl ett försök. Och jag åkte upp dit. Och det märkliga händer, förstår ni. Att ifrån att känt att det var nästan spyfärdiga tanken att jag skulle måste upp till Luleå. Så känner jag när jag börjar närma mig Luleå att någonting har hänt. Och jag blev fast där. För några år. Jag jobbade kvar i församlingen. Och Gud hade förändrat mitt sätt att tänka om Luleå. Att det kändes inte alls som en bestraffning. Utan det kändes som en välsignelse. Och ni kan ju tänka er. Hur många gånger jag har åkt förbi det här stället. Det här samhället. På väg hem till mina föräldrar. På väg tillbaks till min familj. Med min familj ner till Småland. Och vi var här på semestrar. Och jag fick ju predika ibland och så här. Men aldrig en tanke på att det var här vi skulle bo. Utan vi såg förödelsens styggelse över Bålsta också. Hur det här brukssamhället hade haft sin blomstringstid och nu var det höstmörkret som började sänkas över Bålsta. Aldrig i livet att jag skulle kunna tänka mig att bosätta mig här. Men när Gud kallar så gör han det till fullo, inte bara för att onnes med oss och försöka sätta oss på prov, utan han vill ge oss välsignelser. Han vill välsigna vårt hjärta. Så när vi accepterade kallelsen hit och kom hit, så var det bara självklart. Gud hade placerat oss här. Och här har vi snart nu bott inne på vårt 15:e år. Och vi har känt oss att här är det vårt hem. Men jag känner en oro i min ande. Därför att den heliga ande har börjat röra vid mina känslor, vid mitt inre. I vetskapen om att snart, broder, är det kanske dags för uppbrott. Och det här är en brottningskamp som jag tror få har upplevt, som inte har varit inne i den här tjänsten. Men när den heliga ande börjar på nytt ge ingivelser, ge signaler, som man börjar, men menar du allvar? Är det här, börjar det vara dags nu? Så är det inte helt lätt att säga ja och amen till 110% på en gång. Utan det är ju som gamle Adam, att man måste ifrågasätta. Det måste finnas någon annan väg. Men åter tillbaks till vår verklighet. Jag skickar med det här som ett böneämne. Be för oss om att allt ska falla på plats, om det är så. Åter tillbaka till vår situation i församlingen och i vår verklighet, var och en. I Bibeln så står det på ett flera ställen om hur den heliga ande kunde mana människor till exempel i andra Mosebok så talades det om insamlingen till byggnationen, att var och en kom med det som manades till i sina hjärtan, av sina ägodelar, av sina kunskaper, av sina ekonomiska medel. Vi brukar ju säga det, att var och en ger vad som man manas till. Och så gräver vi ett djupt tag i myntfacket. Vad är det som ibland så manas vi till någonting mer än bara det där lättsamma som ibland så manas vi till någonting som krävs av oss, att vi går lite grann djupare i oss själva och frågar Gud. Gud är inte en sån som bara ger oss en diffus aning och sen, nu har du fått din maning, nu lämnar jag dig. Nu får du ta hand om det där. Eller? Utan Gud vill verkligen få oss att förstå. Det står i Bibeln att vi har inte fått någon ande som vill lämna oss i någon diffus ovisshet. Utan vi ska veta, står det. Vi ska veta. I Bibeln finns det flera exempel på människor som har utmanat Gud att och prövat. Är det här som är din vilja, så la man ut ull. Ni vet exemplet. Och Gud svarade för att den här människan skulle få klart för sig om att det här är verkligen min kallelse till dig. Men jag tror att det krävs någonting av dig och mig för att få den här insikten och kunskapen och maningen klar för oss. Det är att ge hela vårt hjärta till Herren. Ordspråksboken 3 och 5 säger: förtrösta på Herren av 75% av ditt hjärta. Och resten får du behålla för dig själv. Nej, det står inte så, utan det står: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Det är den här avgörande saken som jag tror att vi behöver hitta tillbaks till. Att släppa taget om allt det här som förvirrar och förleder oss, som Samuel var inne på. Att det finns en sån mängd saker som hela tiden försöker fånga vårt intresse och få oss att tappa det här, den här förtröstan på Gud av hela vårt hjärta. Utan vi vill ha en liten som en reservutgång, att vi måste hålla koll på hur det ser ut på marknaden. Så att vi inte förlorar för mycket av våra samlade medel. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd. Femte Mosebok talar om att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av all din kraft och så vidare. Det handlar om en helhetsöverlåtelse av mig och mitt liv. Ska gå mot landning nu, men jag känner att jag måste nämna också om Emmausvandrarna. Lukas 24. När de hade gått där på vägen och samtalat med den här främlingen som hade utlagt skrifterna för dem. Hela Moseböckerna och profetordet. Vilket bibelstudium de hade haft där på vägen. Och de fattade inte. Det var som fördolt för dem. Tills Jesus låg till bords med dem och bröt brödet. Då hände någonting. Då öppnades deras ögon. Och de såg och de förstod. Och deras kommentar var: brann inte våra hjärtan när vi gick där på vägen? Brann inte våra hjärtan? Det verkar vara ett avgörande faktum och en avgörande relation med Gud som får oss att förstå. Som får oss att förstå ordet. Där hade Jesus gått med dem på vägen och hade utlagt skrifterna och de hade fattat nada, ingenting. Det hade liksom gått in där och gått ut där, eller om det var tvärtom, men i varje fall så hade det passerat ganska obemärkt i deras sinnen och hjärtan. Och de ställde sig frågan: brann inte våra hjärtan? Vi hade ju världens tillfälle, han gick ju hela den här resan med oss på vägen och öppnade ordet för oss och vi liksom bara gick oss spårlöst förbi. Brann inte våra hjärtan? Men bara en tid senare så kom den här elden över dem i den övre salen. Alla tändes de av den här elden. Och det var en förvandlad lärjungaskara som gick ut ifrån det bönemötet. Brinnande. Så att till och med den helige ande fick hindra dem. För att inte predika för häftigt, utan för att försöka gå i takt med den helige ande. En lärdom för dem och en lärdom för oss. Hjälp oss att vi får gå i takt. Ibland så behöver vi göra lite om för att vi ser att vi går i takt. Ibland så känner man att man går tillsammans med sin käresta, att det blir lite omanfallt. Vi går, måste man hitta in i takten. Då går liksom det smidigt. Det känns jättejobbigt när man går tillsammans bredvid varandra och så går man i otakt. Det liksom blir som lite stötar här och där. Och det känns inte alls bra. Den känsligheten behöver vi få i vår ande. Att vi känner att det här känns inte bra. Vi är inte riktigt i takt. Nu behöver vi vänta. Vi börjar om. Nu. Och ett, två. Och så går vi. känna att vi går i takt med den helige ande. Jesus, han tände dem med eld från ovan. Jag ska säga att ibland så händer ju saker och ting i vårt liv. Och det här, den här brinnande lågan, tänk hur det var när vi blev tända första gången. Vilken eld. Vi var beredda att göra vad som helst. Men så händer saker och ting, och kanske inte det är riktigt lika het glöd längre. Och till och med att lågan slocknar. Nu ska jag se om jag kan lyckas med det här konststycket. Det här är ju en konst, att en låga kan tända fler. Men sen kanske det där hemska händer, att någonting händer med vår relation. Vi bedrövar den helige ande. Och lågan slocknar. Och ser ni röken? Och ser ni vad som händer? Lågan hoppar ner på röken. En bild på rökelsen, de heligas böner, som drar ner himlen till oss. Som drar ner den här elden. Som jag sa, den helige ande är en känslig person. Han tränger sig inte på den som inte vill. Men finns en önskan och en längtan och ett behov som nästan inte går att stoppa. Den här röken, intensiv, så vill Gud sända svaret. Jesus vill sända svaret, den helige ande, och tända oss på nytt. Jag känner för min egen del att jag behöver ett nytt möte med den helige ande. Att bli uppdaterad i den senaste uppdateringen som finns. Ett nytt möte med den helige ande för att få veta vad som kommer att ske imorgon. Gud vill att församlingen ska vara huvud och inte svans. Att veta vad vi behöver göra. Att vi kan kalla samman ett bönegäng. Nu behöver vi verkligen be. För att nu närma sig en stridssituation. Vi behöver mobilisera. Och nu behöver vi mobilisera för en sak, kära vänner. Och det är Bålstafesten på fred nästa lördag. I Bålsta Folkets hus. En syndens boning, som vi sa. Ni vet vad som hände på för några år sedan, ganska många år sedan, när församlingen hade sitt hemvist på andra sidan järnvägen, Sjöborgen. Då bad man för vad som hände på Folkets hus. Häftig fredag, sa man att det var. Och det var fylleri, och det var, och man bad emot det där. Och Gud svarade med eld. Folkets hus brann ner. Och jag tror att pingstvännerna var saliga att nu var det slut på det här. Jag tror vi behöver be om förlåtelse för den bönen. Var det någon låga som behövde komma över det huset, så var det pingstvännerna som behövde vara där. Och inta Folkets hus för Kristus. Och det är det som sker nu. Och vi ska be att det verkligen får bli en manifestation utav icke vanligt slag. Att elden får falla igen över Bålsta Folkets hus. Och då talar vi inte om den här elden, utan då talar jag om andens eld över Bålsta Folkets hus. Över de som kommer på lördag den 30:e. Låt oss be om andens eld på ett nytt sätt över Bålsta Folkets hus. Amen.